Välkommen till programmet Hit och styrkorna med Dr. John. Det är jag som är Dr. John. John Steinberg heter jag. Det är ett program där vi samtalar med människor om deras styrkor och deras strategier för att lyckas. Och idag ska vi prata med Maria Olin som är utvecklingsstrateg och en av hjärnorna bakom Medieinstitutet som har mängder av olika utbildningar i mediateknik av olika slag. Men innan dess så ska vi berätta att det här programmet sänds från Venngarn, en bit utanför Sigtuna. Av egenkraft.com heter radiokanalen där man kan följa med i det här programmet och hitta ett arkiv med tidigare program som har gått på av egenkraft.com. Och där finns ett särskilt arkiv, mitt namn John Steinberg, där du kan lyssna på det här programmet i efterskott. Eller andra av de programmen som jag har sänds. Mina intervjuer oftast också har filmats och finns på en YouTube-kanal som heter med mitt namn plus The Empowerment Talk Show, jag kallar det på engelska. Det finns där som sagt på YouTube. Det är intressant uppgift att sätta ord på andra styrkor. Försöka hitta ord som de kanske inte själva har tänkt på. Och jag är full av beundran för de som har kompetens och lyckats att driva igenom sina idéer. Som Maria, som vi strax ska lyssna till. När jag förberedde det här samtalet med Maria och sändningen idag. Jag kommer att tänka på en konsultkollega till mig i Amerika som heter Jack Canfield. Som jag har alltid beundrat. Och ibland säger man att om man har en hög kompetens i ett område, då kan man vara ganska framgångsrik om man bara specialiserar sig på det. Men om man kan två kompetenser så det är det ännu bättre. Så till exempel för mig själv, jag kan skriva och jag kan tala. Men den här Jack han kunde också skriva och tala. Han hade en tredje punkt och det är att kunna sälja. Och det tycker jag sagt och har en fenomen på det. Men Maria som vi ska lista på nu, hon har också tre kompetenser. Av en annan sort. Och det är idéer. Och det är många människor som har idéer. Så det är inte det som är grejen. Men idéer tillsammans med drivkraft. Och lyckas genomföra sina idéer. Då blir det ofta bättre. Men när man kopplar på en tredje punkt som Maria har. Det är uthållighet. Och förmågan att handskas med byråkrati. Och få igenom sina beslut. Och ta vara på det som myndigheter behöver för papper och så vidare. Då idéer, drivkraft och uthålligheter med myndigheter, ja, då kan man flytta berg. Så nu ska vi lyssna på ett drygt 20 minuters samtal med Maria Olin.
Ja, välkommen Maria Olin till vårt samtal om dina styrkor och vad du har företaget i livet. Vi ska prata om Medieinstitutet, din lilla älskling som du har byggt upp. Och du var väldigt tidigt in i den här digitaliseringsvärlden och startade utbildningar kring det och skrev en bok om det bland annat. Var snäll och presentera dig själv för de som lyssnar på det här eller tittar på det.
Okej, var ska jag börja? Nej, men jag har en bakgrund inom information och kommunikation kan man säga. Och var länge i förlagsbranschen. På olika ställen. Började sen som projektledare på några olika byråer kan man kalla det. Och den sista jag jobbade med det som kallades för e-learning. Mm. Och vi blev ju alla uppsagda där när den stora IT-bubblan brast 2002. Och då vet jag att jag... då började jag konsulta inom olika saker och jag skrev nyhetsbrev för något som heter Frukostklubben. Fick mycket kontakter innan folk som jobbade med kompetensutveckling och e-learning. Och började föreläsa, hoppade in som vikarie för Katarina som var föreläsare i projektledning kvällstid på Medieskolan. Mm. Och hon bodde då i Frankrike så att jag hoppade in och sen startade Katarina och jag företag ihop och började bland annat skriva ansökningar för att få starta KY-utbildningar som det hette. Mm. Vi sökte
yrkeshögskola som du driver.
Precis. Då var det KY. Ja, då var det KY. Så ja, vi sökte kommunikation, nya medier och pedagogik, nya medier. Ja. För det här var ju, alltså Facebook fanns inte.
Nej.
Och vi startade dem 2006.
Ja, jag har tittat på hemsidan Medieinstitutet och sett utbudet som ni har. Det är väldigt imponerande. Ni startar en podd, utvecklar kurser och det är alla möjliga redigeringskurser och marknadsföring inom digitala media. Och, så det är en imponerande samling av utbildningar som ni har. Och jag vet att du har en särskild kompetens som du ska prata med dig om, att ansöka om tillstånd för att bedriva utbildningar, för det är en ganska besvärlig process.
Det är det. Nej, men jag har ju jobbat, det här blir, kommer jag fram till, det är mitt 17 år eller mitt 16 länge på Medieinstitutet och de första åren som utbildningsledare. Mm. Och sen tog jag någon slags rektorsroll. Det är ju inte riktigt rektor, för vi lyder ju inte under skolan. Och sen blev jag verksamhetschef och det var jag under några år, och hösten 19 så tog jag över även Göteborg och Malmö dit vi hade tentaklat ut oss, och sen blev det pandemi som du vet, och det var tuffa puckar för både studerande och alla utbildningsledare och för mig. Men jag skulle vilja kalla, ja, förlåt John.
Nej, men jag ska avbryta lite grann, för jag vill fokusera på just en kompetens du har som inte jag har, och är lite nyfiken på hur du gör, och det är just de här ansökningarna. För att den lilla erfarenhet jag har att ha med myndigheter att göra, det är att jag gör en stor suck och så ger jag upp och försöker fixa saker på egen hand på mitt lilla sätt. Men du har alltså jobbat med den här processen att skaffa den rätta informationen om hur man söker. Du har tillstånd att bedriva de här utbildningarna. Och jag vet att det är ganska mycket papper som ska fyllas i och mycket detaljer som, och sen ska det följas upp på något sätt. Kan du beskriva lite grann din process för att få tillstånd att bedriva de här utbildningarna och vad speciellt du gör i den processen?
Alltså det har ju förändrats något oerhört under de här åren. Jag vet att i början när vi skrev ansökningar så fyllde vi dem med intervjuer och citat. Och sen året efter så kom det in teckenbegränsningar. Och då skrattade mina kollegor åt mig och sa att det var för att jag hade skickat in så tjocka ansökningar. Så nu är det väldigt formaliserat. Och jag förstår vad du menar, för det är den här man känner ett formulär och det är så satans tråkigt och yxigt så att man tappar lusten bara där. Men då är det ju så turligt att jag jobbar med en massa andra människor som kan få en utmaning av att tackla ett formulär. Så att som det ser ut idag så är det ju inte bara en person som jobbar med en ansökan, utan vi är flera som hjälps åt, och vissa texter är svårare än andra. Sen är det ju något som heter avsiktsförklaringar, och det tycker jag är jätteroligt, för att då ringer man runt och pratar med personer på företag som har kloka saker att säga om vad de tycker ska ingå i utbildningen. Det är det roligaste med att skriva ansökningar, det är att göra avsiktsförklaringar.
Men det låter tråkigt, men det du har förvandlat
det. Det låter tråkigt, jag vet, men man får ju, alltså, det är ju i möten det sker.
Ah.
Alltså det är då man får idéer, man får näring. Jag tycker det är jättekul att ringa upp och prata och höra, hur jobbar du? Vad behöver du? Hur ser du på det här? Mm. Och sen så sätter ju det igång en process i min hjärna som sen kommer ut på papper. Så att jag tycker nog att det är väldigt roligt. Och det är därför jag jobbar med utveckling nu också.
Okej, okay, bra. När jag lyssnar på din berättelse, mitt uppdrag är att försöka ha mitt papper här, försöka sätta lite ord på vad det är som tickar och klickar för dig. Och du är uppenbarligen en person som tar initiativ. Alltså det är inte, du tar för dig, du startar processer, du skaffar den information som du behöver. Så initiativrik är du, eller hur? Och du håller inte med, nej.
Jo, det gör jag, John, det gör jag. Jo, nej, men det gör jag. Jag är nog ganska mycket en doer. Jag gör.
Ja. Och sen det är en annan sak som du kan göra i den processen att du fullföljer. Så det är inte så, I mean, jag har en tendens att ge upp när det är time warp. I mean, gör jag någonting annat istället. Men, då, ja, men du fullföljer den här processen så ser till att det blir, är det en rätt bedömning eller?
Ja, men alltså en deadline är en deadline. Ett slut är ett slut. Och där tror jag faktiskt att jag är mycket bättre på det professionellt än vad jag är i mitt privatliv. Ja. Jag har en massa oavslutade projekt hemma. Halvstickade tröjor och gud vet vad. Liksom. Ja. Men när jag tror att det finns en, ska man säga, en stora syster, en projektledare i mig någonstans i botten som jag gör det jag ska. Jag är väldigt lojal mot uppgiften om man säger så.
Det var intressant. Det är uttrycket stora syster. Kan beskriva vad du menar med det? Jag tyckte om uttrycket.
Nej, men jag är en stora syster. Och jag tar ansvar. Och jag värnar om de som jag tycker om. Jag värnar om, och det tror jag är lite så här. För mig är det, jag är lite stora syster. Nu är jag gift med ett ensam barn. Jag tror att det är alldeles utmärkt kombo. Och starka viljor.
Men stora syster på det sättet att det är omsorg, men det också fixar och ja. Grejer.
Ja.
Och ta ansvar. Se till att saker blir gjort.
Ja.
Okej. Okay. Ja, men det är väldigt, väldigt intressant. Tycker jag att det liksom sätter ord på det. Och sen när man i de här samtalen, det är alltid bra att reflektera kring sitt eget görande. Så vad gör du som inte... Jag har en stor syster och hon är programchefen. Hon fixar allt. Men jag är också en fixare. Så liksom, men på ett annat sätt. Vad hon...
Ja. Min lilla syster är också en fixare. Fast på ett annat sätt. Och kanske... Alltså, ja. Så att det är inte så att jag tar över allt.
Så vad skulle behöva hända för att göra färdigt den här tröjan du håller på att stycka?
Nej, alltså det är roligt det där med tålamod. Men jag tappar... Ja. Tappade väl intresset. Tyckte inte att den blev tillräckligt snygg så att det var värt att fortsätta. Jag menar, jag vet för några år sedan så gick jag och köpte en bok på bokrean om att virka såna här japanska amiguramis, små djur. Och då satte jag mig, banne mig och virkade hela denna lilla sköldpadda. Alltså jag kan ju inte virka egentligen. Men jag gjorde en liten sköldpadda, jag stoppade upp honom och sen, vad ska jag göra med den? En stoppad, virkad sköldpadda. Alltså jag vill inte ha den stående framme vid tvn.
Nej, okej. Okay. Så det måste vara till nytta.
Ja, men jag måste ju känna, men det är det här drivet att göra klart. Det tycker jag är roligt. De halvstickade tröjorna, de får... Men ja, sonen krävde någon gång en stickad halsduk och då satte jag mig och gjorde en. Det går. Men det ska ju vara att jag känner att den kommer till nytta. Ja. Eller att det är en väldigt, väldigt snygg tröja som det skulle kunna bli.
Okay. Men vad är det mest nytta du gör i yrket? När du är riktigt till nytta i ditt uppdrag som utvecklingsledare på Medieinstitutet?
Jag tror att jag har en stor nytta av att jag är väldigt engagerad. Och kan entusiasmera. Sen kan jag ju naturligtvis bli lite för mycket för alla, men jag tror att jag har en stark kraft, stark drivkraft. Där tror jag att jag gör mest nytta och ja, låter tankarna dra iväg. Jag är lite snabb i tanken där så att jag kan omvandla saker fort.
Så vad har du för utmaning framför dig? Jag vill hålla oss till yrket framförallt.
Ja, men nu så har jag då inte längre personalansvar eller studerandeansvar utan jag jobbar med utveckling. Och nu är det är ett lite nya sammanhang. Jag måste börja skaka liv i mina nätverk igen. Dels har det varit pandemi, dels har jag suttit i en ganska förvaltande roll. Jag har inte haft så mycket externa kontakter. Nu måste jag ut och liksom börja snacka med folk, möta folk, lyssna. Ruska liv i nätverket. Till exempel John. Du är en del av mitt nätverk. Nu ska jag ruska liv i dig. Nej, men förstår du, jag måste ju ut och liksom börja bli lite mer social igen.
Ja. Nej, men du är en social person, så det är väl inte hinder på det sättet, eller hur?
Nej.
Du tycker om människor, ja. du har ett nätverk. Det är också beundransvärt, för det är jag jättedålig på. Men så du har många egenskaper som jag skulle vilja ha, tycker jag. Så det är intressant. Okej. Men är det ju någonting du vill fråga mig? Är det någonting du är nyfiken på? Eller vad är... När vi har kontakt med varandra, vi har inte pratat vid på flera år.
Nej, men någonting som jag vet att jag kontaktade dig om här, det var ju bland annat det här med ledarskap i klassrummet. Mm. Utbildningsledarrollen är tuff. Det ställs ganska mycket krav från de studerande på flexibilitet, tillgänglighet, mycket information. Ibland så skulle jag tänka sig att det vore bra att stärka professionen lite grann, ledarskapet, just i klassrummet och i möten med studerande. Och sen har vi ju...
Du pratar om lärarna på medieinstitutet, de
som leder... Utbildningsledarna, de som leder programmet, de som bokar lärare, som har kontakten med de studerande. Okay. De kan jag känna skulle behöva lite jobb, okay. Faktiskt. Right. Jag menar, jag skojar med dig och sa det, jag har den här boken. Och du vet, ja, men jag hade ju klasser delvis förr, och det var någonting som jag tog med mig, det var den här trokroppmetodik. Och det var så effektfullt första dagarna på utbildningen när jag lärde mig deras namn.
Ja. Jag använder den övningen fortfarande, ska jag tala om för dig. Så att det fungerar, för det är de här tre, det psykologiska, det fysiologiska, det strategiska som de här orden representerar. Men av dem, jag tycker liksom, det är också en ganska intressant modell för att analysera andra styrkor, för att det här första tro, alltså det psykologiska, det har du absolut, med din entusiasm, med din lust att lära, lust att fixa, så det inställning, attityd, det är antar jag sällan ett problem för dig. Sen är det fysiologiska, det handlar om ork, det handlar om att ta hand om sig själv, det handlar om att försätta sig i rätt fysiskt tillstånd så man mår bra av allt det där. Och sen det sista är det här att vara strategiskt tänkare. Så jag tror att du har väldigt många av de här momenten i dig, och det är en anledning till att det funkar.
Kanske.
Ja, inte kanske, det är så.
Nej, men men alltså när du säger det med kropp, så där är jag ju definitivt så. Och det tycker jag att jag har känt varenda gång när jag har närmat mig att känna att nu har jag jobbat för mycket. Och det är ju att faktiskt lyssna på kroppens signaler, låter ju så himla töntigt. Men att faktiskt känna, va, har jag högt blodtryck? Jag har inte högt blodtryck. Vad är det som händer? Alltså att... Och börja så här, jag måste tagga ner, jag måste träna, jag måste dansa.
Det du pratar om just nu, det är förmågan till självreflektion. Och det har inte alla. Så kan man se sig själv lite grann utifrån.
Ja. Jag ser, och jag är inte så bra på den heller. Där är jag inte så bra. Där kör jag gärna, jag går en mil till. För jag kan ju det, eller hur? Och sen så, alltså, det är nog där jag brister. Att jag inte ser att nu...
Så dags. Om du skulle... Nu är vi inne på det här, psykologi kring det hela. Men om du skulle se dig själv utifrån, vilket råd skulle du ge till dig själv?
Det är ju det här med att inse sina begränsningar. Det är nog där. Och sen har vi ju alltid det här att man kan inte tro att alla andra är som man själv är. Så bara för att jag orkar en mil till så kanske de runt mig inte gör det. Och där, att liksom tagga ner den, det är nog det lite grann.
Så se sig själv utifrån, förstå att du inte, andra kanske inte reagerar eller arbetar som du gör och har förståelse för deras utgångspunkt. Men jag tror att det är väldigt bra att titta på sig själv utifrån. Jag har haft det här. Jag går igenom en period i mitt liv. Vad ska jag bli när jag blir stor? Även om jag borde ha gått i pension för länge sedan. Så det är liksom, Okej. Okay. Men om andra skulle se på mig, de skulle se saker som på ett mycket mer positivt sätt än vad jag skulle se om dem mig själv. Och det gäller också att vara nöjd någon gång.
Mm.
Ja. Vad är du mest nöjd med i ditt liv just nu?
Jag är väldigt nöjd med det jag har fått vara med och bygga upp på Medieinstitutet tillsammans med andra. Det är ju jätteviktigt, för vi är ju ett team. Och det har varit någonstans, tänk att det kunde bli så bra. Tänk att det var så kul att jobba med människor och utbildning. Det hade jag ingen aning om. Och det kan man ju tycka, det borde man ha kommit på tidigare. Men det har varit fantastiskt roliga år. Alltså.
Men ni har verkligen byggt upp någonting spännande, och ni som tittar på det och lyssnar på det, gå in på Medieinstitutets hemsida och se på utbudet, och du kommer att säga oj, 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 för det är väldigt trendkänslig, och ni är väldigt teknikkänslig för vad som håller på att hända på den fronten också, och hittar rubriker och hittar anpassningar till behov som finns i vår nutid med allt som händer på nätet och allt som händer i...
Ja, och nu var ju... Alltså tanken när jag började med det här nu, det var ju att jag skulle jobba framförallt med det nya omställningsstudiestödet. Det här för möjligheten för vuxna att kompetensutveckla sig i vuxen ålder. Och det är ju lustigt, för jag menar, för 20 år sedan när jag jobbade i e-learning-branschen så snackade man ju om det här, och äntligen har det blivit verklighet. Och då är det ju lite synd att vi fortfarande... Yrkeshögskolan har inte fått fler platser till korta kurser. Man har ju alltså tillsatt en massa pengar som ska gå till CSN för vuxna som ska kunna utbilda sig i 44 veckor. Men man har inte tillfört antal platser till högskola och yrkeshögskola. Mm. Och det måste ju bli nästa steg. Just nu har vi på Medieinstitutet inga korta kurser. Det hade vi förut här under pandemin. Till exempel för marknadsförare att utbilda sig inom sökmotoroptimering och sådär. Jag tycker det är så häftigt att man som vuxen ska kunna bestämma sig för, nej men nu behöver jag upskill, eller jag kanske kan byta bana, göra någonting med det jag har och lägga till lite och ta en ny yrkesroll. Nu är jag rädd att du har nog blivit för gammal, tror jag, för omställningsstudiestödet, John. Jag är själv snart för gammal.
Jag skulle så att... själv vilja gå poddutvecklarutbildningen.
Ja. Jag tror att gränsen ligger på 62 år. Så att,
Där har jag missat.
Men man kan gå de korta kurserna ändå. Absolut.
Vi ska runda av nu och fortsätta lite dialog efteråt. Vad har du fått ut den här stunden? Någon bekräftelse eller någon liten insikt eller någon tanke?
Nej, men det är ju alltid intressant att prata med någon som jag inte känner, fast jag känner. Du bor ju i min lilla by på Facebook, eller hur? Vi går på gatan där och ibland så säger vi hej, hej!
Jo.
Och jag tyckte det var kul, för just det där tro-kropp-metodik som jag, att du kunde vända den och använda den på mig, det har jag faktiskt inte tänkt på.
Det är en checklista, inte bara för namninlärning, men det handlar om du har de här tre bitarna, det är då går det framåt.
Och den var bra, och där fick jag mig väl en tankeställare.
Ja, bra så. Men tack så hemskt mycket, Maria, för vårt samtal. Vi ska fortsätta lite tag efteråt, men nu runder jag av. Tack så mycket.
Ja, nu är vi tillbaka i studion här, och då har ni hört ett samtal med Maria Åhlin, som ni förstått, om Medieinstitutet John Stein. Det heter jag, programmet heter Hitta styrkorna med Dr. John, och på YouTube heter det Empowerment Talk Show. Innan jag rundar av har jag några ord att säga här. Vi har bara påminnat att det här programmet sänds från Venngarn och Betongfabriken, som också sponsor för programmet. Jag har ansvarig utgivare Louise Palma Aguirre, och där vi sitter i studion tillsammans, Louise och jag, och sänder de här programmen som kommer på webbradion av egenkraft.com sätts i arkivet där under mitt namn, John Steinberg. Och programmen finns också på de flesta av dem på YouTube, min Power Talk Show som jag har nämnt tidigare. När jag sitter och samtalar med mina gäster, det är en chans också att spegla sig själv. Och jag märkte flera gånger i samtalet med Maria och jag kunde säga att ja, men det är jag inte så bra på, eller du är bättre på det och du har de här egenskaperna. Och så var det med Maria, hon har väldigt många egenskaper som inte bara jag beundrar, men som jag önskar att jag också hade. Och när man lyssnar på någon annan blir man medveten dels om sina egna styrkor och liknelse, men också om olikheter och en del svagheter som man har. Så man måste ta tillfällig akt när man samtalar med andra, intervjuar andra, umgås med vänner och säger, ja, men vad har det med mig att göra? Och hur spelar jag mig själv i det här samtalet? Vad kan jag lära mig från den här personen? Vad kan jag lära mig själv? Och hur kan jag ta nästa steg vidare? I det här fallet, i samtal med Maria, jag önskar att jag hade hennes uthållighet. Att jag är bra på att fullfölja vissa saker, men skulle vilja hålla ut lite längre. Bland annat om de här samtalen, vad ska det bli med de samtalen som jag har om människors styrkor och hur ska det komma till nytta och hur ska det få lite större spridning. Men samtalen ska fortsätta. Nästa tillfälle blir med Gabriella Engström Philipsson. Och hon är rektor och har varit många år i ett område utanför Uppsala. Prata om uthållighet. Jag tror hon har varit i området i 26 år. Så det är verkligen beundrats värd. Så det blir ett samtal med henne och jag hoppas att det samtalet når ut till väldigt många, för hon har viktiga saker att säga om att skapa stabilitet i ett utmanande område och få verkligen en kommunalskola att fungera. Så jag tackar för samtalet idag. Tackar Maria och tackar Louise här som sitter bredvid mig i studion. Och om du känner dig utmanad och vill träffa mig på Zoom eller live i studion, det är bara att ta kontakt med john@steinberg.se eller med Louise på vägenkraft.com. Och vi fixar ett samtal och sätter ord på dina styrkor och dina strategier för att lyckas i ditt yrke och i ditt liv. Tack för idag!